Först ska jag läsa ur Johannes evangeliet. Det är kapitel 15, vers 4-17. Bli kvar i mig så jag blir kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, och då ska fadern ge er vad ni ber om. Ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra.
Ja, jag började med att läsa liksom överskriften på det som var gett som dagens tema. Och där stod det nådens gåvor. Och genast satte min hjärna igång och började arbeta. Och när jag hade funderat ett tag så insåg jag att mina tankar och funderingar inte alls stämde överens egentligen med dagens evangelietext som var från Johannes. Den handlade om förlåtelse. Och den kan ni gå hem och läsa om ni vill. Och fundera över hemma. För jag har landat i episteltexten. Alltså den som är ett av breven som ingår i dagens texter. Bara själva temat för dagen, nådens gåvor, tycker jag öppnar upp för olika tankebanor. Jag började själv att tänka på nådegåvor och hamnade i funderingar kring vad som är skillnaden mellan andegåvor och nådegåvor och vanliga gåvor. Jag hamnade i andens frukter, ett väldigt märkligt ord. Om man inte är van vid kyrkska, vad är det? Det låter ju väldigt suspekt. Och jag började fråga mig omkring och liksom kolla av lite med lite vänner och sådär. Vad är nådens gåvor? Och någon sa allt vi har fått. Och någon annan började liksom räkna upp olika saker. Någon sa dopet och nattvarden. Och predikan kommer att nudda vid alla de här delarna i någon mån. Plus några till så ni ska få hänga med. Och jag ska läsa då ur dagens episteltext som Paulus har skrivit till en församling i Rom. Romarbrevet 12:3-6. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast vi är många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Och undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Och gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och med glatt hjärta visa barmhärtighet. Ni kanske vet att just ordet nåd på svenska, det kommer från det latinska ordet gratis, som betyder nåd. Och det här ordet nämns drygt 500 gånger i Bibeln. Och om man tittar i Gamla testamentet så finns det lite olika översättningar, men ofta så hittar man ordet chesed. Jag vet inte hur det uttalas, som jag alltid säger när jag pratar hebreiska och grekiska. Men det kan också översättas med kärlek eller barmhärtighet. Och i Nya testamentet så är det grekiska ordet charis. Och från det här ordet charis så kommer också orden som vi hittar i glädje och tacksamhet. Och karisma betyder nådegåva. Det som nåden ger. Och i yttersta bemärkelse så tänker jag att hela livet, hur vår värld är beskaffad, det vittnar i sig om Guds oändliga och ofattbara nåd. Alltså nåden, det är Guds väsen. Och alla människor får en bit av nåden genom skapelsen. Men den kristna tron berättar också för oss att den största av nådens gåvor i dess djupaste mening, det är Jesus själv. Nåden är det vi inte finner i någon annan tro eller livsåskådning. Och det står att han, Jesus, han var full av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Men nåd handlar också om något som bör känneteckna den människa som lever med Jesus. Som lever i hans gemenskap och efterföljelse. Och jag vill tro att Guds nåd kommer till uttryck genom människors, våras, ord och handlingar. Och de här konkurrerar inte med Guds nåd, utan konkretiserar den. Jag vet inte om ni känner till uttrycket den billiga nåden. Hur många av er har hört talas om det här uttrycket? Det var inte så många. Jag trodde att jag läste predikan för min mamma. Det var ju väldigt snällt att hon ville lyssna. Och hon är ganska beläst. Alltså hon kan väldigt mycket. Men hon hade inte heller hört talas om detta med den billiga nåden. Men det finns ett uttryck som benämns den billiga nåden. Och billig nåd, det är vår kyrkas dödsfiende. Det sa en man som heter Dietrich Bonhoeffer. Och Bonhoeffer, han var ju en luthersk präst. Han var teolog och motståndskämpe mot nazismens politiska maktövertagande i hans kyrka. Och han avrättades som en konsekvens av just detta i ett koncentrationsläger 1945. Och självklart så behöver man se hans uttalande utifrån hans perspektiv. I hans kamp mot människoförnedring, nazism och rasism. Och kanske avsåg han just de här nazistiska kristna som fick ledande positioner under Hitlertiden när han pratar om den billiga nåden. Alltså de predikar Kristus, men det betyder ingenting för deras liv. Men den säger även mig något, och ofta så har jag just återkommit till det här. Vad innebär det att tala om syndernas förlåtelse och befrielse och upprättande utan efterföljelse? Kan det vara så att det urvattnar kristendomen och gör den tandlös? Och jag tar med till Lukas evangeliet och jag läser här från The Message. Man får inte maskätna äpplen från ett friskt träd och inte fina äpplen från ett sjukt träd. Vilka liv ger era liv upphov till? Vad ni gör visar vilka ni är. Ert innersta sanna jag kommer i dagen när ni talar sanning och visar medkänsla. Och från Matteus 7:21 så läser vi, även från The Message, att kunna lösenordet. Att kalla mig mästare och husbonde eller herre och härskare till exempel, det leder ingen vart. Det som krävs är att man lyder på riktigt. Att man gör det min fader vill. Blandar du blått och gult, då får du grönt. Jesu liv och ord och handling, vara och göra, det manifesteras i Jesus själv. En sammanblandad färg. Den dyra nåden. Den dyra nåden skulle kunna ses som ett svar på vår tids stora sjukdom, narcissism. För den dyra nåden hjälper oss att släppa taget om oss själva och göra Jesu budskap brännande relevant för oss som så lätt, i alla fall jag, blir inkrökt i mig själv. Den är dyr eftersom den gör något mer med oss. Dyr eftersom den kallar oss att följa. Dyr eftersom det är Jesus Kristus själv som kallar. Dyr eftersom den kan kosta och kostar människor livet. Men också dyr därför att den skänker oss livet. Och i det här spänningsfältet lever jag ofta, alltså mellan nåden och handlingen. Nåden är konstant för Jesus, han har gjort sitt. Men ibland funderar jag över om jag tar nåden som en flyktväg, som en ursäkt för att agera. Den dyra nåden innefattar, tänker jag, att leva vidare den nåd vi själva har fått erfara. Att, som jag predikade förra söndagen, att förvalta de här gåvorna vi har fått. Just detta att människan äger ingenting. Gud äger och vi förvaltar. I första Petrusbrevet 4:10 läser vi: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Vi ska gå tillbaka till texten där Paulus inleder med att säga följande: ha inte för höga tankar om er själva. Eller: det är viktigt att man inte får för sig att det är man själv som skänker något gott till Gud. Nej, det är Gud som ger det åt en. Och här kommer det här med individuellt gåvotänk. Jag tror att det kan finnas en fara i när vi liksom överdriver det individuella gåvotänket. Att tänka, jag har det här unika. Att gåvorna blir ett medel för våra egna syften. Och att vi placerar både oss själva och andra i fack utifrån ett gåvoperspektiv. Och ett sånt här tänk kring gåvor, det kan innebära att jag lätt hamnar i en syn på mig själv som annorlunda. Att jag ser mina gåvor som navet i Guds rike. Att det Gud ger blir viktigare än det han är. Vilket i slutändan, i värsta scenario, leder till att jag ser ner på andra. Och det kan också bli så att det blir som den här, jag har gjort liknelsen en annan gång, den här tunga, illaluktande filten som lägger sig över mig. När jag inte lyckas förvalta och utveckla de här fantastiska gåvorna som jag har fått. Och kanske behöver jag då ständigt jaga resultat. Kvitton på att mina gåvor syns och att de ger resultat. Likes, klapp på axeln, men också förtroliga samtal. Helt plötsligt så är jag en påse med nådegåvor. Jag tänker mig som en påse gott och blandat. Och alla som vill, de får bara komma och ta för sig av det jag har att ge. Men vad händer när påsen är slut? När jag är urvriden och trött? Kanske blir jag då bitter, ensam och besviken. Andra fallgruppen skulle jag vilja säga att ha för låga tankar om sig själv. Att göra sig liten och hamna i det här självföraktet, det är den andra fallgruppen. Att trycka ner sin egen betydelse och det man har, det är inte Guds röst in i ditt liv. Nu ska jag dela med mig av en liten personlig erfarenhet. Det var under en tid som jag brottades mycket med mig själv och min gudsbild. Och jag tänkte inte så jättegott om mig själv. Då var det en, jag gick fram för att få bön och det var en kvinna som bad för mig. Och då sa hon följande in i mitt liv. Och det här tror jag är en hälsning till någon här idag. Innan var du rädd för ditt mörker. Men nu är du rädd för ditt ljus. Och det finns en hälsning från Jesaja där han säger, res dig och stråla i ljus. En annan form av litenhet, det är liksom att man gör ett mantra som man upprepar för sig själv och andra. Det är bara Gud, det är bara Gud. Jag tänker att det finns en fara i att liksom upprepa det, för då förringar vi det mänskliga. Att tänka så punkterar en boll så att luften rusar ut och kvar finns bara ett litet skrynkligt skal. Och luften, det är vänskapen, det är förtroendet Jesus har gett oss. Han som kallar oss vänner. Och som ständigt påminner oss om att han vill samarbeta med oss. Ja, men hur bör man då tänka? Tänk som man bör, säger Paulus. Ja, hur då? Med självbesinning. Genom att tänka på hur den Gud är och vad han gör för oss. Inte genom att tänka på hur den vi själva är och vad vi gör för honom. Sen fortsätter Paulus med talet om kroppen. Och där får vi ju återigen lyfta oss ur oss själva och påminna oss om att vi är flera skapade till gemenskap med Gud. Insikten om att vi behöver varandra sitter ibland djupt. För ofta så är jag, kanske någon annan, så upptagen av sin egen betydelse eller sitt eget självförakt. Thomas Godin har skrivit boken Den som hittar sin plats tar ingen annans. Och det är kloka ord. Om Gud är min sanna identitet kanske jag inte behöver vara så förfärligt upptagen med att försöka hitta min egen. Det öppnar förhoppningsvis upp för att ta min roll på ett ödmjukt sätt och se min del i pusslet. Ni som har lagt pussel, ni vet att pusselbitarna ser väldigt olika ut. Det är ingen nyhet. Som vi vet så behövs varje pusselbit för att pusslet ska bli helt. Och pusselbitarna är olika. De är mer eller mindre vassa eller mjuka i kanterna. De har olika kulörer och olika mönster och olika storlek. Och ibland så tenderar jag att lägga större huvudbry på de andra pusselbitarna. Jag funderar över varför gör de si, varför gör de så. Då brukar jag gå tillbaka till Romarbrevet 14. Lägg inte näsan i blöt. Ni har hört mig läsa det här innan. Lägg inte näsan i blöt. Kanske säger det mer om mig själv än någon annan. Lägg inte näsan i blöt. Ditt eget liv med Gud borde ge dig mer än nog att tänka på. Gud har koll på pusslet och vi får påminna oss om det Jesus säger. Och som vi hörde i början. Jag är vinstocken. Lev i mig, bo i mig som jag bor i er. Och gör er hemmastadda i min kärlek. Älska varandra. Men att Gud har uppsikt över pusslet och de olika bitarna innebär ju inte att vi ska lämna över allt till Gud och inte ta vårt ansvar. Framförallt tror jag att vi behöver göra oss mer medvetna om vilka gåvor som lever i varje enskild människa. Att vara medveten om gåvorna är också, tror jag, en kallelse. Utan medvetenhet kan vi lätt gå vilse och tappa en del av det som församlingen är tänkt att vara. Och här ska jag i slutet gå in, eller stanna upp. Jag ska inte gå in utan jag ska stanna upp. Det är precis vad jag ska göra. Vid det som benämns nådegåvor eller andliga gåvor. Om vi först tar det här med andens frukter som Paulus benämner i Galatiebrevet. Till exempel kärlek, glädje, frid, tålamod, trofasthet och ödmjukhet. Det är ju egentligen någonting som ska finnas hos varje kristen. Men andens gåvor är lite av ett annat slag. Det finns, tycker jag, med se i Bibeln som helhet, naturliga gåvor. Alltså gåvor som är medfödda och ärvda. Men också de här nådegåvorna, de andliga gåvorna. Det är en slags suverän gåva från Gud som inte kan fås naturligt. En slags rustning given utifrån Guds nåd och den helige ande. Ibland är dock skillnaden mellan de här gåvorna små. I Korintsebrevet och Romarbrevet och Efesebrevet så kan man finna lite så här listor med de här andliga gåvorna. Och en del upprepas på flera olika ställen, bland annat profetians gåva. Andra finner man lite utspridda. Jag vet inte om ni har sett att det finns olika liksom uppräkningar. Man kan se på olika ställen liksom hur en del tycker att det är 9, andra tycker att det är 15 och så finns det olika listor. Jag tror personligen inte att man ska stirra sig blind på antalet nådegåvor, för det är ett antal som varierar. Utan istället söka förstå syftet med de här. Att bygga upp församlingen. Men inte en uppbyggnad för att vi ska gotta oss i oss själva, utan för att Guds rike ska växa. Har då en kristen en enda gåva, eller kan hon fungera i vilken gåva som helst? Det finns olika undervisning om detta. Men jag tycker med se att man kan ha olika grundnådegåvor, men att Gud förser till vem han vill och när han vill. Anden fördelar och Gud kan ge nådegåvor utan att vi ens ber om det. I 1 Korinthierbrevet 12:7 står det: Men de gåvor i vilka anden uppenbarar sig ges åt var och en så att de kan bli till nytta. Eller som det står i The Message: olika gåvor delas ut av Gud överallt, men alla har sitt ursprung i Guds ande. Gud bestämmer vem som får och när. Och jag ska vara ärlig att jag haltar lite i min förståelse kring detta med nådegåvor. Även om Paulus säger i Korintsebrevet 12:1 i fråga om de andliga gåvorna, han säger bröder, vill jag att ni ska ha kunskap. Det jag förstår och det jag själv har fått erfara, det är att nådegåvorna är redskap och nycklar in i människors hjärtan. Att det är en realitet, en normal kristendom som Gud på riktigt ger oss. Och jag har en slags längtan och önskan framöver att vi ska utforska och uppmuntra det vi ser hos varandra av allt som ryms i gåvospannet, med en förväntan på Guds möjligheter. Men ytterst med detta i åtanke, det som Jesus själv säger: bli kvar i min kärlek och älska varandra. Gud äger. Från honom strömmar ständig nåd. Vi ska förvalta allt Gud ger. Ta emot det som gåvor. Upptäcka, utveckla och använda. Så att vi i vår tur blir lik en vattenspridare där vattnet är nådedroppar. Med detta för blicken, att nådens största gåva, det är Jesus. Att vi främst är kallade in i hans kärlek och till en relation med honom. Jag fick en bild när vi satt i rummet där nere, och det var just det här med de här gåvorna som ligger där och som vi faktiskt har blivit givna. Jag såg liksom framför mig den här stora sandstranden. När vi ser ytskiktet, men vi ser inte det som liksom ligger under. De ligger där. Stenar i olika former, olika kulörer. De finns där, men de är inte synliga. Vi ska få landa i en sång, och sen så ska vi ge tid för tillbedjan och förbön. Jag kommer inbjuda lite mer till det efter att vi har fått landa. Jesus, tack att du gör vad du vill med det jag har talat kring idag, Herre. Helige ande, jag ber om din närvaro. Låt oss också få känna och uppleva din närvaro. Här och nu, just den här gudstjänsten, när vi möts inför ditt ansikte. Amen.